Hej och välkomna till det första avsnittet av Logistikpodden. Mitt namn är Per-Olof Arnäs och för 4 år sedan startade jag bloggen Logistikfokus. Och nu är det alltså dags att starta nästa steg i den här utvecklingen. Logistikpodden är tänkt att vara en systerkanal till Logistikfokus. Logistikfokus kommer alltså fortfarande att finnas kvar. Det kommer att publiceras en massa där också. Men på Logistikpodden kommer vi att träffa experterna. Vi kommer att träffa eldsjälarna, de som brinner för logistik. Jag kommer att försöka träffa så många som möjligt. Jag hoppas att det här ska bli en lång serie intressanta möten. Jag kommer att publicera inläggen med någorlunda regelbundenhet. Jag siktar på att publicera ett i veckan, men det beror lite grann på hur mycket man hinner intervjua. Jag kommer hela tiden att testa nya lösningar vad gäller ljud, format och så vidare. Så att tveka inte att kommentera, tveka inte att ge mig förslag eller ge mig feedback på hur det låter som sagt var. Jag tycker det här ska bli väldigt, väldigt spännande och jag ser framför mig en massa intressanta möten. Jag har redan spelat in några av dem som jag kommer att släppa nu den närmaste tiden. Och ja, det här är början på en lång resa. Så vad säger ni? Ska vi köra? Välkomna hit! Jag sitter här mittemot Henrik Sternberg, logistikforskare på Lunds universitet. Känd för bland annat cabotagestudien för den breda massan, nått ända in i etermedia. Hej Henrik, välkommen hit!
Tack så mycket!
Berätta lite om dig själv.
Ja, precis som du sa, jag är forskare, jag är docent på Lunds tekniska högskola. Har tidigare doktorerat på Chalmers. Och innan dess så hade jag en tid som konsult inom näringslivet. Var bland annat konsult på tyska järnvägarna och tyska posten.
Vad fick dig att börja jobba med logistik?
Jag har alltid varit fascinerad av transportflöden helt enkelt. Ända sedan Lego-tiden och just det här fascinerande med att bygga upp flöden och se saker i rörelse. Jag har alltid varit fascinerad av varifrån kommer saker, hur kommer de dit de ska och så vidare. Så att det var faktiskt ett väldigt lätt val att rikta in mig mot logistik och transport.
Du har jobbat med logistik och transportrelaterade frågor ganska länge. Inom vilka områden har du arbetat? Har du fokuserat på? Har det varit allmänt eller har du spetsat in dig på något?
Jag har tittat mycket på det här med hur vi använder informationsteknik på olika nivåer. Dels hur vi använder det för att göra logistiska flöden effektivare. Men också titta på hur gör vi det för att göra transporter, godstransporter mer effektiva. Och det har gjort också att jag har hamnat mycket och tittat i det här och tittat på hur lastbilschaufförer arbetar med olika typer av teknik. Och vilket i sin tur då har gjort att börja titta på hur förutsättningarna i branschen ser ut.
Ja, just det. För du har arbetat mycket med det som de flesta känner igen dig från, tror jag, så är det cabotagestudien.
Ja, det började ju med att jag var ute och åkte mycket med lastbilschaufförer för att observera dem. Testade olika verktyg för att mäta hur man kan använda lastbilschaufförers tid bättre. Och det gjorde att jag märkte att det finns ett jättestort intresse hos många chaufförer och även andra i branschen. Man vill påverka, man vill kunna visa på hur branschen ser ut, men man hade inget sätt att göra det. Och det var lite det som blev idén bakom cabotagestudien, att kunna använda tusentals chaufförers ögon och skapa en systematisk bild av det de ser.
När du säger tusentals chaufförers ögon, menar du det bokstavligt då?
Ja, vi hade ju cabotagestudien 8000 frivilliga som hjälpte till att samla in data. Så de använde en app som vi utvecklade där de registrerade registreringsnumret. Man knappade in det i appen och så skickade appen position och registreringsnumret till vår server.
Vi backar lite grann då. Alltså, det de registrerade här, det var alltså registreringsnummer på utländska fordon.
Precis.
Som körde i Sverige, började det.
Det började i Sverige, ja. Men det spred sig redan efter 2 veckor till de nordiska grannländerna.
Och varför vill man, alltså, vad var drivkraften bakom att registrera alla dessa fordon?
Drivkraften var ju att man såg att Att svenska chaufförer blev en allt ovanligare syn på fjärrtransporter, alltså på långväga godstransporter. Man såg också att många utländska lastbilar fick man se gång på gång på gång. Man såg att man körde samma rutter som utländska lastbilar, alltså samma rutter i inrikestrafik. Och även terminalarbetare rapporterade samma sak, att man lastade gods som skulle inrikes med lastbilar som man aldrig såg lämna landet.
Men vi har ju fri marknad i EU, är inte detta tillåtet?
Nej, det är det inte. Utan det är tillåtet att köra 3 inrikestransporter. Därefter måste man ta en internationell körning och komma tillbaka till Sverige igen med en internationell körning för att få rätten att köra 3 nya transporter inrikes.
Och det är under en viss tidsperiod detta också?
Ja, det är en 7-dagars regel. Så antingen måste man lämna landet efter man har kört 3 turer inrikes eller efter att 7 dagar har gått. Sen finns det ett antal undantag till det här, men det är den generella regeln.
Men du måste ha gjort massor av studier innan på detta.
Ja, man skulle kunna tro det med tanke på att det är 100 000 människor som jobbar i transportbranschen i Sverige. Och man räknar upp mot 10 miljoner inom EU. Men det är faktiskt inte gjorts några studier på det här sättet. De studierna som har gjorts på cabotage, de har egentligen alla byggt på samma datakälla. Alla har använt Eurostat, som är Europeiska kommissionens statistiska organ.
Men det måste ju vara sant då. Alltså man tycker det officiella, det läggs ner miljontals euro varje år på att samla in all den här statistiken. För det är nu, Sverige rapporterar ju in till den också.
Ja, alla europeiska länder har ju en plikt att rapportera in. Och många länder gör det på ett väldigt bra sätt. De som jobbar på Eurostat är ytterst professionella statistiker. Många av dem har en forskarkarriär bakom sig som just att bearbeta statistik och få fram tillförlitlig data utifrån existerande material. Det råder det inga tvivel om. Däremot så är det problem med medlemsländernas rapportering. Många av de forna öststaterna till exempel, de hade inga statistiska organ som samlade in information. Och det tar många, många år att bygga upp den typen av rutiner. Många av de här länderna har flera små flottor. Små åkare som inte har, dels de har helt enkelt inte verktygen som krävs för att kunna ta fram tillförlitlig statistik och kunna rapportera. Och det var det vi såg, att de talen som vi såg i statistiken, de stämde helt enkelt inte.
Vi tog även på Sverige alltså, för Sverige har ju varit, har jag förstått, varit ganska duktiga på att rapportera in genom åren.
Ja, alltså vi kan ju inte säga att den svenska trafiken inte stämmer. Däremot så kan vi se att utländska aktörers trafik i Skandinavien inte stämmer.
Ah, okej. Okay. Så i Sverige har man aldrig mätt utländsk trafik tidigare?
Nej, aldrig. Utan varje land rapporterar in sina lastbilars trafik. Och det är det som gör att Eurostat baseras helt på det som länderna själva rapporterar in. Vad man då har gjort i Eurostat är att man har angett vissa länders uppgifter som konfidentiella. För att man inte vill diskutera dem. Medan i andra så har man angett uppgifterna. Men bara för att ta ett exempel. Vi tittade på Danmark. Och där var Rumäniens totala cabotage cirka 8 000 tonkilometer per år. Och då var det alla rumänska åkeriers körningar i Danmark. Men vi tittade sen på ett rumänskt åkeri och de körde flera gånger mer än de här 8 000. Ett enda åkeri körde, vi beräknade att de körde minst 28 000 tonkilometer. Alltså flera gånger mer än vad den officiella statistiken sa att alla rumänska åkerier körde i Danmark. Flera gånger mer än det körde ett enda åkeri som vi tittade på. Så vi förstod att det finns väldigt stora brister i Eurostat.
Och, och ni löste detta då genom att låta svenska chaufförer ladda ner en app?
Ja, det var ingen begränsning där, utan alla som ville
alla som
kunde
ville,
ladda ner.
Alla som ville.
Ja.
Och sen rapporterade de in. Och jag kommer ihåg då, detta var förra våren, alltså våren 2013.
Ja. Precis.
Ni fick in ganska många mätningar på ganska kort tid om jag minns rätt.
Ja, vi fick in 163 000 observationer, alltså 163 000 positionen med registreringsnummer.
Och vad kunde ni göra med den här datan? För det var ju jättespännande naturligtvis. Som forskare så blir man ju liksom lite får man ju en matt blick när man ser så mycket data. Liksom. Vad kan man göra med allt detta? Geokodat också då?
Det var jättespännande. För vad vi kunde se var hur de här lastbilarna rörde sig. Hur vissa lämnade landet, kom tillbaka.
Och för samma lastbil observerades flera gånger då?
Ja, precis. Ja. Så vi kunde ha... Vi har haft i vissa fall över 100 observationer på en enstaka lastbil.
Mm.
I många fall så hade vi så 40-50 observationer över en kort period. Och det gjorde att vi kunde få fram ett antal tusen mönster. Vi kunde visa de här för de som var involverade. Så alla de som var frivilliga kunde samtidigt gå in på hemsidan och titta på hur har de här lastbilarna rört sig? Hur har de kört?
Men kunde man identifiera lastbilarna via hemsidan?
Nej, utan det var anonymiserat.
Okay.
För att skydda identiteterna hos de företagen som kör och för att se till att det inte är några enstaka chaufförer.
Så detta var ju ett forskningsprojekt, ska förtydligas då. Ja, det var inte någon annan typ av undersökning.
Nej, och vi var väldigt noga med att det är viktigt att skydda enskilda individers och enskilda företags identiteter för att inte peka ut något.
Men vad kom ni då fram till i den första cabotagestudien? Fanns det något cabotage i Sverige?
Vi kom fram till att det fanns definitivt många bilar som körde i ständig inrikestrafik. Det vill säga vi såg att många bilar inte lämnade landet. Och det gjorde att det skapade väldigt mycket frågor hos oss. Vi såg också att nationaliteterna på de fordonen som observerades inte alls stämde mot Eurostat. Medan Eurostat pekade på att det skulle vara danska, nederländska och tyska fordon som skulle vara de huvudsakliga operatörerna av inrikestransporter med utländska bilar i Sverige, så visade våra observationer som vi samlade in dem med hjälp av alla de här tusentals frivilliga att det var en helt annan bild vi fick fram.
Och vad resulterar detta i? Har du några siffror? Kom ni fram till några siffror som man får en känsla för? Hur mycket rör det sig om? Eller rörde det sig om? För det har väl ändrats sen dess?
Det har skett stora ändringar.
Ja, men då första mätningen?
Första mätningen, vad vi fick fram var att vi såg cirka 2000 lastbilar. Där vi inte såg någon, vi såg inget tecken på att de lämnade landet. Och det gjorde att...
Under mätperioden?
Under mätperioden, ja, precis.
Och den var, vad var den, en månad drygt?
Ja.
Ja. Så att lämnar man inte landet då, om man har 7 dagar på sig.
Precis.
Om man har utfört transportuppdrag under den tiden, fler än 3.
Då
är man olaglig.
Ja. Man skulle kunna vara olaglig, precis. Ja. Det är också, det som är problematiskt i Sverige är att om vi då jämför med till exempel Danmark så finns det tydliga tolkningsföreskrifter för de här cabotagereglerna. Det vill säga alltså att du kan inte byta trailer med din dragbil och få 3 nya körningar för varje trailer. Du kan inte köra oändligt antal körningar bara så länge trailern är en internationell transport. Medan i Sverige finns det ingen konsensus kring tolkningen. Så när danska branschaktörer träffas så är facket, åkeriförbunden och speditörsidan, alla delar ju samma juridiska bild baserad på den tolkningen som danska domstolar har gjort. Och det är det som danska polisen går efter. Medan i Sverige har vi fortfarande en debatt, bland annat det kunde man ju se för 2 veckor sedan i tidningen Proffs, att den här debatten fortsätter, för vi har inte haft någon tydlig prövning av vad är det som gäller för när en internationell transport slutar eller när en internationell transport börjar. Och för att tydliggöra de här 2 tolkningarna som finns, så finns det en tolkning som säger att så länge som trailen kommer, alltså godset, så länge som godset som är i trailen kommer från ett annat EU-land, så är det en internationell transport fram tills dess att det kommer till slutdestinationen. Medan en annan tolkning gör gällande att det här fokuserar på ekipaget. Så att det är ekipaget när det väl kommer in i Sverige och gör sin första lossning, då är det 3 transporter efter det tillfället. Och det här är två väldigt olika tolkningar. Om vi går på den första tolkningen så skulle det innebära att det i princip blir omöjligt att köra illegalt cabotage, för då är nästan allting internationell transport. Den tolkningen vet vi inte något annat land som gör just nu, utan de länderna som har tydliga föreskrifter, till exempel Danmark och Tyskland, de går på den andra tolkningen, att man tittar efter ett.
Men vi måste ju ha hundratals sådana här mål varje år i svenska domstolar. Har inte de kommit fram till något?
Nej, vi har inte haft ett enda sånt här mål än. Och det är väldigt spännande. Det kan vara lite, vi vet inte riktigt varför. Så att, och vi är inte heller jurister, så vi kan inte uttala oss om varför det inte sker det här.
Så att det, ja okej. Nej, då förstår man att det kanske det är nytt för många. Det här.
Absolut. Ja. Dessutom så har vi en annan sak i Sverige som är lite av ett handikapp för både för säkerheten och för rättvis konkurrens. Och det är att 1985 så hade vi ungefär 1600 poliser på de tunga enheterna i Sverige. Det vill säga alltså de polisenheter som kontrollerar lastbilstrafiken. Idag är det 450 poliser, varav 160 ungefär är specialistutbildade. Så vi är alltså mindre än en tredjedel så många poliser för att kontrollera lastbilstrafiken, samtidigt som de utländska lastbilarna har mångdubblats under den här perioden.
Och vi kan återgå snabbt innan vi går vidare lite grann, men den här siffran 2000 då, är det dragbilar? Det är främst det.
Det är i princip bara dragbilar. Vi såg några fall av bilar som körde rundvirke eller skåpbilar. Men huvudsakligen så handlar det här om dragbilsmarknaden.
Så 2000 fordon. Hur många dragbilar finns det som är svenskregistrerade?
Ja, tittar vi på den allra senaste siffran så är vi nu nere på ungefär 8300 svenska dragbilar. Bara 2 år sedan så fanns det ungefär 500 fler.
Så att de här utgör alltså 20% av dragbilarna på svenska vägar? De här
räknar vi med alla utländska lastbilar så har vi ungefär som rör sig i Sverige regelbundet 4-5 tusen utländska dragbilar. Sen lämnar majoriteten av dem landet regelbundet.
Ja, alltså de utför lagligt cabotage. Ja. För det finns ju lagligt cabotage också.
Absolut.
Ja, så det är inte bara olagligt. Okej, men detta var då 1,5 år sedan.
Ja, det var alltså våren, april 2013.
Ja, och medierna uppmärksammade ju det här väldigt. Mm. De uppmärksammade flera saker. De uppmärksammade först och främst de här utländska chaufförernas arbetssituation. Uppdrag granskning gjorde en väldigt populär dokumentär, det var väldigt många som såg den där du var med också. Och sen kom hela cabotagedebatten, den lyftes upp på ministernivå ganska snabbt. Mm. Det är inte ofta forskning når Rosenbad på det sättet som detta gjorde, och oppositionen då. Vad hände sen då? För du gjorde en studie till sen.
Ja, vi körde om det här i november 2013.
Så ett halvår senare.
Ett halvår senare, ja. Och det var faktiskt en helt annan bild vi fick då. Det första som hände var ju att under den första cabotagestudien så hade vi bett chaufförerna och de frivilliga att ta kort på när till exempel utländska lastbilar fuskar med skyltar. Det vill säga alltså när de byter registreringsskyltar eller manipulerar dem på något sätt så man kan se att det har skett. Och då fick vi in 50-tal sådana bilder. Under hösten fick vi bara in 10 stycken. Så vad vi också såg var att 700 lastbilar som hade observerats under våren och som vi inte såg lämna landet, de var borta helt och hållet. Så att det var verkligen en helt annan bild vi fick fram. Vi såg att det som vi hade sett innan, att väldigt många lastbilar inte lämnar landet, kunde vi inte längre se. Nu rör det sig alltså om ungefär 380 lastbilar som vi ser. Där vi inte har sett några tydliga tecken på att de har lämnat landet, utan de har observerats väldigt frekvent i Sverige.
Och det är fortfarande så? Eller har ni fortsatt mäta?
Nej, den här sista mätningen gjordes i november 2013. Och vi kommer göra en ny mätning under våren 2015.
Så kapitalstudien 3 börjar då?
Då börjar kapitalstudien 3 och vad vi kommer göra då, som vi inte gjorde innan, var att vi kommer starta med väldigt kort varsel. Vi har märkt att när vi gjorde den andra kapitalstudien så var de utländska aktörerna förberedda på det. Det märktes tydligt. Vi såg att många rastplatser där de annars brukar och ta sina vilor var tomma. Det var samma sak som vi såg i slutet av den första kapitalstudien. Det blev lite en kurragömmalek. Många började parkera i skogen och liknande för att inte bli observerade. Och för att inte det ska hända igen så kommer vi alltså att hålla starten av studien hemligt och bara meddela den 3 dagar i förväg.
Det är ju lite intressant här. Det är som forskare när man studerar forskningsmetodik och annat så inser man att man får inte kontaminera det man mäter.
Nej, och det var ju det vi märkte för att ja. det här påverkade, alltså en studien påverkade branschen
ja.
så fundamentalt. Samtidigt så fick vi ju jättemycket draghjälp av media. Det var ju en enorm hjälp på att media just började att granska företagen och hur de köper sina transporter och hur transportköpare köper från speditörerna, hur speditörerna köper från åkerierna. Det blev en helt annan medvetenhet i branschen kring problematiken kring att det finns chaufförer som far illa, problematiken kring att det finns stora brister i lastsäkringar, berusade chaufförer och så vidare.
Då kommer vi in på, det blir en snygg radioövergång här in på vad du jobbar med idag. För jag vet att du har ju fortsatt jobba med de här frågorna. Men du har också tagit det vidare och tittat utanför åkerierna. Kan du berätta lite grann om det?
Vad vi jobbar med för att kunna skapa en bättre bransch så ser vi att den enda möjligheten till det är att vi måste ha mer transparens. Alltså det måste vara möjligt att se vem är det som kör mina varor. Är mina varor köra på ett trafiksäkert sätt, på ett miljövänligt sätt med en chaufför som har schyssta villkor?
Och jag vet att du jobbar en hel del med det där just nu. Kan du berätta något om något projekt som ni håller på med där?
Ja, vi håller på med ett projekt som heter HITS, som är ett samarbete med Security Arena, Lindholm Science Park och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och där tittar vi på hur ska företag som vill vara så här good citizens, hur ska vi kunna hjälpa dem att vara transparenta så att det ger en fördel för dem så att deras kunder, alltså de som köper de här tjänsterna som är schyssta, som är säkra, hur ska vi kunna hjälpa de företagen så att de kan använda det gentemot sina kunder.
Och hur
kan
vi då... en slags fair trade
märkning då? Precis, för om vi tittar på det här med svanenmärkning, bra miljöval, fair trade och de här. Gemensamt för i princip alla sådana här märkningar är att de ställer inga krav på hur en produkt har transporterats. Så du kan köpa en fair trade, bra miljöval, svanenmärkt produkt, men den är körd av en chaufför som saknar körkort i en lastbil av gammal modell som spyr ut avgaser och han har kört den berusad. Det är idag fullt möjligt med alla de här märkningarna.
Okej, det är ju väldigt spännande. Vad tror du det här kommer att leda till om vi ska gå in på sista delen av det här lilla mötet? Så brukar vi alltid prata om framtiden. Vad händer här? Hur ser du din framtid? Vad kommer du att fortsätta jobba med? Men vad tror du också kommer att hända i transportbranschen då? För det är ju väldigt många stenar som har lyfts på nu då. Stenar man helst, många har velat kanske att man inte ska lyfta på dem. Och nu har vi lyft dem och visat på stora sociala problem. Vi har visat på det man kallar beställaransvaret då. Att det går inte att svära sig fri som transportköpare. Bara för att man inte känner till hur varorna transporteras.
Men det är klart, det finns ju många aktörer som tjänar pengar på att det inte syns vem som har gjort transporten eller hur den har gjorts. Samtidigt så är det många företag och många företagare som har en ambition om att sköta sin åkeriverksamhet till exempel, eller sin spedition på ett snyggt sätt, på ett sätt som inte skadar miljön mer än nödvändigt och inte gör att människor far illa. Och de här företagen, för dem är det ju en överlevnadsfråga att branschen ska bli mer transparent. Så att vad vi jobbar med just nu är att titta på, okej, hur ska vi kunna använda flera olika komponenter? Hur ska vi kunna använda upphandlingar till exempel för att kunna ställa krav på transparenta tjänster? Och där har vi ganska många företag och organisationer som är väldigt intresserade av det här och som har sagt att okej, vi ställer oss bakom det här. Vi vill se en mer transparent transportbransch, bland
Även
annat,
om det kostar mer?
även om det kostar mer. Det finns idag flera företag som betalar mer än vad de behöver, mycket mer än vad de behöver, till exempel i fallet Coop. Just för att man ställer krav på transportören att transporten ska ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt och att de chaufförerna som kör i Sverige också ska ha svenska löner och svenska villkor.
Det här är ju någon slags, vad ska man säga, inom citationstecken sanning som har florerat i branschen i alla år, att transporter är billiga och det går aldrig att ta ut mer för något som inte är ren prestation i form av alltså punktlighet eller något sånt.
Om man tittar på transportpriserna så ser man ju att det har ju absolut varit trenden. Det har varit svårt att ta bättre betalt för en bättre tjänst. Tittar vi däremot på transportpriset i förhållande till slutprodukten, så vi hade ett antal projekt som vi presenterade i somras där vi tittade på ett antal olika vanliga produkter, typ som en IKEA-soffa, Findus-ärtor och liknande. Och titta på hur stor del av de här produkterna är det som är transportpriset i det man betalar i butiken. Och det är faktiskt försvinnande lite. Det rör sig vanligtvis om någonstans mellan en halv till max 10%. Men vanligtvis så rör det sig alltså om mellan 1 och 4% på en varas pris som är transporten. Och då är skillnaden mellan en bra transport och en sämre transport i det här relativt liten, eftersom alla transportföretag har ju samma kostnader för diesel, för fordonsinvesteringar och liknande.
Så att en vara för 100 kronor då, så är 4 kronor transportkostnad normalt om man pratar livsmedel till exempel. Vad skulle transportkostnaden bli om man körde en transparent fairtrade-transport ungefär?
Skulle den bli 104,50 eller maximalt 105 kronor?
Så att det är en procentenhet mer.
Förlåt, nu sa jag fel.
Ja, 4,5, jag förstår.
Jag menar 100 kronor och 50 öre eller 101 kronor.
150, ja.
Precis.
Vilket är
En halv
ganska
procentenhet,
lite. Så det handlar mer om människor och mindset egentligen då.
Absolut.
Här än hårda kalkyler.
Absolut. Som det är nu så offrar vi väldigt mycket i termer av social hållbarhet, i miljöutsläpp, för en väldigt liten besparing. Och det går inte att fortsätta på det här sättet. Vi ser ju att godstransporter i Sverige, beroende på hur man räknar, står för mellan 10 och 20% av totala CO2-utsläpp i Sverige. Men står samtidigt för en så liten del av kostnaden på produkterna. Så att ska vi spara på CO2-utsläpp på våra produkter så är det egentligen ett väldigt naturligt steg att börja med.
Henrik, jag vill att du vill avsluta med att du ska få fundera lite grann på hur ser transportsystemet ut om du får som du vill då om låt säga 10 eller 15 år i Sverige.
10-15 år i Sverige så hoppas jag att när jag köper en vara som har till exempel bra miljöval, märkningen på sig, att den då är körd av ett åkeri som använder bilar som är miljövänliga, med chaufförer som är välutbildade, som har kört säkert och som har kört miljövänligt. Jag hoppas då att man även ska kunna se på produkten hur mycket utsläpp kostar den här produkten och att det finns en relation mellan priset och hur mycket den har påverkat miljön. Och jag hoppas att vi då också har en transparens som gör att transportföretagen kan samarbeta mer. också att vi vet om att produkterna som vi köper, de är körda av chaufförer som har drägliga villkor.
Det låter ju som en ganska bra vision. Vad är det största hindret, tror du?
Hindren för det här, det finns hinder inom tre områden egentligen. Det finns juridiska hinder för hur vi hanterar informationen kring det här. Och det behöver vi ta reda på mer om hur vi ska göra för att lösa. Det finns organisatoriska problem att koppla ihop olika aktörer och få dem och dela den här informationen. Och vi har också logistiska och informationstekniska problem att få till det här. Men alla de här problemen tror vi att forskningen kan lösa. Så att vi kan få fram ett nytt och bättre transportsystem.
Tack Henrik Stenberg.
Tack själv. We'll be right back.